Välkomna till Bublication the Pod. Det är jag som är Kristin.
Och Ida Sofia här. Vi heter Bublication the Pod för att vi vill leverera brain bubbles till er. Och sen finns ju också Bublication the Site på bublication.com. Där kan ni gå in och läsa olika brain bubbles, intressanta artiklar. Och jag hoppas att ni ska lära er någonting som ni kan ta med er vidare ut i helgens samtal. Därför kommer det också nytt avsnitt varje fredag.
Passande.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vad ska vi prata om idag, Kristin?
Idag ska vi prata om Mount Everest.
Upp på höga höjder alltså.
Vi ska upp på höga höjder. Vad tänker du på, Ida Sofia, när du hör Mount Everest?
Ja, en något ogrundad, jag hoppas jag, så här, playground-rädsla. Det känns som att när vi var små så var man rädd för Mount Everest och kvicksand. Det var det man var.
Det var de två rädslorna man hade.
Ja, det var de två rädslorna man hade. Det var det livet kretsade om. Kvicksand på i sandlådan och Mount Everest. Men det känns också som när vi var yngre att det var i ropet. Och det var många som var där uppe.
Ja, det var det visserligen. Jag tror vi hade rätt olika barndom. För det var inte det jag var rädd för. Men jag hör vad du säger. Det var det inte samtidigt där som Renata Klumska var uppe också? Hon blev ju en stor hype kring.
Den här svenska grymma äventyren. Precis, hon är jättecool. Mm. Ja, och framförallt så var det en jättestor olycka där som hände 96.
Just det.
Så att det var också. Ju väldigt mycket i ropet kan man ju säga, tänker jag.
Mycket som hände där uppe.
Ja, på tal om sandlådan, en liten personlig anekdot. Jag trodde ju verkligen att man kunde komma till Kina om man grävde tillräckligt djupt.
Men det har vi väl alla trott någon gång.
Jag spenderade tre raster med att gräva ner i sandlådan och skott till asfalten. Jag blev så
musiken. Det är ändå engagerat.
Ja, och ja. Så tänker jag att bergsklättrare också tänker lite grann. Ja. Skam den som ger sig upp. Fan, vi ska jag.
Verkligen, den mentaliteten måste man ha om man ens ska klara sig halvvägs, tror jag. Men vi kommer komma in lite mer på det kring vad behövs både liksom mentalt och fysiskt för en människa att kunna bestiga Mount Everest. Men vi kan ju börja lite från början och ta lite kort fakta om det här berget.
Det kan vara bra, det brukar vi göra.
Och Mount Everest, eller som det faktiskt kallas i Nepal, är, nu kommer de här uttalen igen då, Chomolungma. Chomolungma.
Det låter ju mysigt.
Ja. Och det betyder universums heliga moder.
Och det kan man ju förstå varför många män vill bestiga.
Ja.
Eller kvinnor också för den delen.
Vem vill
inte bestiga universums moder?
Nej, precis. Och med sina 8848 meter så är ju Mount Everest varje klättrares våta dröm.
Fortsätter på temat.
Och namnet Everest har faktiskt berget fått från engelsmannen George Everest. Och han utförde geografiska mätningar på Himalaya under mitten av 1800-talet.
Han känns som han var en stor del av den här äventyravurmen som svepte över världen. Och det fanns ju mycket såna explorer clubs igen i viktorianska England där man var med i olika geografiska sällskap och gav sig ut på expeditioner. Och här i Sverige så har vi ju också haft en samma våg. Vi hade ju Andrés polarexpedition som skulle ta sig till Nordpolen med sin ballong Örnen.
Ja, just det.
Det gick ju inte så bra. Mm. Och även om den här ballongen kom från Paris och ett labb också monterade den då när den kom fram till Sverige och insåg på, nej men den läcker alldeles för mycket. Den kommer inte med. Vi ska ut minsann och upp i tweedkostymer. Sen så flöt de ju runt där på isflak och vi vet nog alla ju den tragiska historien. Slut, även om inte man kunde fastställa exakt hur de dog så gick det nog ingen nöd på dem i början i alla fall. För de hade lastat ballongen med, istället för barlast, så det var ju smart, så hade de ju med sig hur mycket proviant som helst.
Mm.
600 kilo. Vad de också hade med sig var ju typ 12 flak, eller 12 boxar med champagne, portvin och öl.
Det känns som väldigt väsentligt.
Ska man äventyra ska man göra det med stil.
Med stil, med klass.
Med klass, och där tänker jag att George Everest... Han hade säkert tweedkostym.
Ja, det tror jag också. Det är det vi vill se framför oss i alla fall. God, oh, you haven't got. God, oh, you haven't got style. Men det är faktiskt så att berget har en väldigt mörk historia kring sig också. Och mycket tragiskt död kopplat till sig.
Ja, det är ju inte riktigt kanske piece of cake att vandra runt där uppe.
Det är inte det.
Jag var i Alperna på skidresa ganska nyligen. Och på tal om det här med magnifika platser och utsikt. Det är ju ett helt brutalt vackert landskap. Man blir helt hänförd. Det är ju som man är på en annan planet. Vi är uppe på ganska höga höjder och åkte vid Mont Blanc. Och det är ju, man känner ju själv att man tappar andan. Mm. Och att det blir tufft. Så att, och speciellt inte heller när man kommer upp på riktigt höga höjder. Och människan har ju rört sig på höga höjder och berg i liksom, så länge man vet om. Vi drivs ju av att utforska nya platser och miljöer. Och en av de tidigaste bergsklättrarna man har hittat är ju den här, vad ska man säga, han blev nästan mumifierad, eller han blev mumifierad, otroligt välbevarat lik som hittades uppe i Ötzalalperna i Österrike 1991, och han hette då Ötzi.
Just det.
Ja. Och jag tycker det är lite häftigt när man tittar på hans utrustning, vad han hade med sig, för han var uppenbarligen utrustad för att gå på vandring, och hans skor hade mossa i sig, och det var läderband, så det var bra vandringskängor också. Mm. Man har inte riktigt kunnat fastställa varför han dog, men man tror att han blev skjuten av en pil. Men vad han också hade i sitt bälte var ett litet, kan man säga, som en näverbytta där han hade glödande kol hängandes.
Som en liten
firestarter som han hade med sig. Så att vi har ju varit uppe på de här höga höjderna och dött på höga höjder i ganska många år.
Ja, och på Mount Everest just så är det, den siffran jag hittade var att det är över 300 klättrare som har dött i sina försök att bestiga berget. Och de flesta har dött i så kallade death-zonen, som du kanske har hört om. Det är där mängden syre är så pass otillräcklig att man liksom oftast kolar. Det går liksom inte att upprätthålla ett varaktigt normalt liv. Liksom. Och den här punkten är oftast 8000 meter över havet.
Och det är också därför det har blivit en så stor grej att bestiga de här 8000 meters bergen, och de kallas då 8000ers, eller, och det finns 14 peaks. Det finns också en jättecool dokumentär på Netflix som går just nu som heter 14 peaks. Och då är det en nepalesisk bergklättrare som heter Nims Purja. Han är supercool på så många sätt också. Han har varit Gurkha-soldat som är ett så här världskänt elitförband. Sen gick han från det och blev invald i, liksom, som marin i brittiska armén. Men han får ju då för sig att han ska bestiga de här 14 peaks på 9 månader.
Oj, det är tajt med tid.
Det är tajt med tid också på grund av att det är så korta klättringsfönster på många av de här.
Och vilken påfrestning på kroppen.
Vilken fruktansvärd påfrestning. Mm. Men man ser hur han gör så här syretester och sånt. Och han har en helt galen syreupptagningsförmåga. Och det behöver man ju ha på de här höjderna.
Ja, om jag ska välja, jag klarar nog 2000 meter om jag har tur. Jag tror inte jag skulle klara mig länge alltså där uppe. Jag tror du skulle klara dig länge i det, Sve. Du känns...
Ja, du var ju väldigt snäll. Jag vet inte. Men annars så kan man ju alltid åka och öva i sådana här höjdhus. Eller vad man ska säga. Det finns, de bygger för elitidrottare. Så det är ju allmänt känt att befolkningen som bor på högre höjder har en bättre syreupptagningsförmåga. För de har fler röda blodkroppar. Och det kan man då också uppnå genom att vistas på hög höjd under en längre tid. Och det är också därför alla de här bergen har liksom base camps. Mm. Och sen camp 1 och camp 2.
För att man ska liksom stanna av och vänja sig.
Ja, eller kroppen ska vänja sig och producera mer röda blodkroppar. Så att man lättare då kan parera de här fruktansvärda höjdskillnaderna. Men då finns det också idrottscenter där man löser det här på konstgjord väg. Där man kan checka in då. Så man är elitidrottare och ska springa en lopp och vill ha massa röda blodkroppar för att få mer syre. Mm. För det räknas inte som doping eftersom...
Naturlig doping.
Naturlig doping, exakt. Men det är tydligen svajdigt att checka in på de här höga höghusen. Mm. Jag vet faktiskt inte om de är höga, men man då jobbar med artificiellt tryck och sådär. Men sen finns det också befolkningar. Människan är ju fantastisk. Vi anpassar oss efter att leva i olika typer av miljöer. Det finns ju folk som har levt vid havet i väldigt tusentals år. Och de har ju utvecklat också en högre syreupptagningsförmåga när de ska ner och dyka. Och vissa av dem också punkterar sina örontrummor för att motverka tryck. Aj, aj, aj. För att kunna dyka längre och djupare och sådär. Och det finns ju då en befolkning som bor uppe vid de här nepalesiska bergskedjorna som heter Sherpa. Och där har man ju också, det är ju de som hjälper alla europeiska klättrare
att klara
som ska klara det. Och de har också vissa genetiska variationer för att klara av den här högre höjden bättre. Framförallt också sen de lever ju i den miljön och är uppvuxna.
Och kan också den. Vägen, tänker jag.
Kan vägen.
Ja, det är en fördel. Hur kommer det sig att man vill klättra upp på det här berget egentligen? Vad är det som triggar den människan till att göra det?
Det är ju som de mesta andra beroendeframkallande saker. Om det sätter igång belöningssystemet i hjärnan så tycker man ju att det är nice. Och det som faktiskt händer när man befinner sig i såna extrema situationer med extremsport som det här ju faktiskt är, det är ju att kroppen går in i ett flight or fight mode. Eller på svenska då, fly eller fäkta. Det låter alltid mesigare.
Som vi coolare på engelska.
Ja, antingen fly eller så sitter det så här fläkta med arm. Fly eller fäkta. Och vad som händer då är att hjärnan säger igång bara fara och färde. Det blir ju en jätteacceleration av hjärt- och lungfunktionerna. Vi behöver pumpa in så mycket syre som vi bara kan i lungorna. Samtidigt som det blir ett minskat blodflöde till många andra delar av kroppen. För att mycket av blodet då går till musklerna till exempel, så avstannar ju då matsmältningen. För ja, du vet ju själv när man har ätit mycket att man blir ett dest för att allt blod går ner i magen om man jobbar på. Och sen så är ämnesomsättningen, man har ju väldigt mycket liksom energilagrade i levern och så här. Det är som att kroppen bara släpper ut alla reserver med snabb energi i blodomloppet för att man då ska kunna fäkta. Fäkta ordentligt.
Mm.
Den här energi, liksom releasen kan ju vara så, man kan ju börja skaka när man är så uppspelt. Och det här blir ju då en kick. Så
ja, att, det är klart.
Därför ger man sig upp på i de här situationerna.
Ja.
Skulle du vilja klättra upp?
Nej, jag skulle faktiskt inte det. Och det är av två anledningar. Det ena är att jag tror inte jag skulle klara det fysiskt. Och det andra är att jag hatar kyla. Hatar kyla. Vad tror du? Skulle du... Om du fick erbjudandet och någon sa till dig, nu har jag en biljett. Biljett? Köper man biljetter? Ja, det kommer vi kanske in på lite senare. Men här har du passage till toppen av Mount Everest.
Men om jag fick en sån här biljett till toppen, det här kommer gå kanon, då är det ju ändå rätt cool grej att vara med i den klubben. Men jag har ingen riktig dödsönskan.
En garanti kan man väl aldrig få heller liksom?
Nej, pass på den faktiskt. Men jag är väldigt imponerad av dem som gör det. Men som sagt, att vara i death zone, det är ju ingen lek överhuvudtaget.
Nej.
Och vad händer egentligen med kroppen när man är där uppe?
Ja, det händer ju otroligt mycket. Utöver att man såklart... påverkas mentalt, tänker jag, att det är en jättepåfrestning liksom, och man måste vara mentalt förberedd på hela det här äventyret, så påverkas ju kroppen otroligt mycket. På till exempel 5000 meters höjd, då finns bara hälften så mycket syre som nere i låglandet, kan man säga. Och såklart, det påverkar oss jättemycket. Utan syre kan ju hjärnan och musklerna och vävnaderna inte fungera, så det är ju, märker man ju av rätt snabbt.
Och sen kyla och temperaturväxlingarna där uppe, så hypotermi när förutom då att man har flight or flight, så drar ju så successivt om du fryser ihjäl, så är ju kroppen fiffigt anskaffad på det sättet att då går ju allt blod till de viktigaste organen. Om man fryser ihjäl och går det tillräckligt långt med hypotermi, då börjar man ju klä av sig, för man tror, hjärnan tror att man är så varm så att man håller på. Och sen finns det också något annat som man kan drabbas för. När det har gått riktigt långt med på alla fronter, då kan man drabbas av något som heter haze. Och jag älskar ändå lite grann att det är bergsklättarvärlden. Och överallt, vi ska vara så fyndiga egentligen med så här coola förkortningar. Vi har liksom Seven Summits, vi har 14 P eller 8000ers. Och nu har vi haze då, och det står för High Altitude Cerebral Edema. Och det är ju riktigt allvarliga höjdsjuka. Det är liksom när man passerar stadigt för höjdsjuk. Och då börjar vätska passera in i hjärnbarriären. Och hjärnan börjar svälla. Man får liksom rejäl syrebrist. Man blir förvirrad. Och man får hallucinationer.
Ja.
Jag kan inte låta bli att tänka att någonstans här är det nog snömannen Yeti föds. Tror inte det?
Ja, det kan det vara. Säkerligen. Ja. Men de betyder att den som har upplevt det måste ha överlevt det här. Och det låter inte som att man har goda chanser att göra det.
Nej, det gör man inte. Och har man, tyvärr är det ju, alltså det är svårt för andra att hjälpa en där uppe. För den lilla energin man har. Så här, ska du hjälpa din polare, då kanske du också stryker med. Man kan överleva om man kommer ner och man får rätt vård. Men det är inte kul alltså.
Nej, verkligen inte.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Men ska vi gå lite in på vilka de här
våghalsarna är?
Häftiga personerna som har vågat ta sig upp faktiskt och klarat det. Vi kan börja med Tenzing Norgay.
Han hade väl en liten sidekick också?
Det hade han, precis. Sir Edmund Hillary. Och det var faktiskt den 29 maj klockan 11.30 1953 som nyzeeländaren Sir Edmund Hillary och kärpan då Tenzing Norgay. Och jag valde faktiskt att säga Tenzing först här, för jag tycker att det var nog han som såg till att Sir Edmund Hillary kom upp där.
Ja, och jag skojade också att det var att Sir Edmund Hillary var sidekicken. Precis. Han var väl drivande och finansierade expeditionen som den gentlemanna äventyrare han var. Men jag tycker att det är viktigt också att lyfta fram.
Exakt, precis. Och de skrev ju historien när de nådde toppen här den 29 maj 1953. Men faktum är att Sir Edmund Hillary, han deltog i två andra expeditioner under åren 1951 och 1952. Men det var först då året därpå som han faktiskt lyckades. Det kan nog varit lite med Tenzing Norgay att göra, tror jag. Han hade en bra partner med sig där.
Men jag tycker att det här är ganska sent ändå, 1953. Mm. Jag hade förväntat mig att det var lite tidigare. Jag ser igen de här tweedklättrarna framför mig och snöat in på dem.
Ja, men det var ju mellan 1920 och 1952 så var det ju jättemånga expeditioner. Jag tror det var 7 stycken expeditioner som misslyckades med att bestiga berget, men som försökte såklart då. En av de här lite mer misslyckade expeditionerna, jag tror det var runt 1924, så var det en berömd bergstigare som heter George Lee Mallory. Han omkom när han försökte bestiga bergstoppen. Och det var den 8 juni som George och Andrew Irvine gjorde ett försök att nå toppen men aldrig återvände därifrån. Faktum är att man inte riktigt vet om de faktiskt nådde toppen.
Det är ju ganska många år tidigare. Ja, det är ju spännande.
Det är det ju. Men diskussionerna som jag förstår det fortsätter kring detta än idag. Många hävdar att de inte nådde toppen och vissa hävdar att de faktiskt kan ha gjort det, för det är ju inte bevisat att de inte gjorde det.
Jag tycker vi sätter en pin i George Mallory också.
Vi gör det. Man vet ju inte riktigt.
Nej.
Just George Mallory, han har varit lite omtalad, för 1923 fick han en fråga av en journalist som tack vare svaret han gav blev väldigt klassiskt i de här kretsarna som du säkert har hört. Då fick han frågan, why do you want to climb Mount Everest? Och då svarade han, because it's there.
Typiskt
det är
våghals.
Lite rysningar. Ja, det är så typiskt äventyrare.
Verkligen.
Mm.
Nej, men George Mallory, man visste ju inte vad som hände. Men sen var det en expedition som var uppe på berget 99. Och då hittade de ju en kropp som låg där som de trodde var ganska så rejält nyomkommen, med tanke på att det är så kallt och det blir rätt välbevarat där uppe. Men när de tittade i kläderna på klättrarna, då såg de då att det var George Mallory.
Mm.
Och det gav mig en liten kittling, för han hade ju varit uppe 75 år tidigare på berget.
Mm. Men hur många har varit uppe på det här berget egentligen då?
Mm.
Kan du gissa?
2000 kanske?
Mm. Nej, det är faktiskt mer. 7000 personer har bestigit den.
Oh, wow. Mm. Det är häftigt. Då är det ju ganska låg death rate ändå på Mount Everest.
Ja.
Om man tittar på Annapurna, som har varit historiskt ett jättedödligt berg. Alltså 32% av alla som försökte ge sig upp omkom. Mm. Nu har det varit några lyckade expeditioner där på senaste år, så nu är det ner på 20%. K2 ligger på 24%. Det är ungefär var fjärde person som dör. Mm.
Men det
har nog också att göra med kommersen runt Mount Everest. Det är indrillat och sådär.
Mm. Ja, men och det jag tyckte var intressant är att 7000 har försökt bestiga det, men endast 4000 har lyckats. Det är ju inte jättemånga. Det är inte bra odds.
Nej, det
som du
sa,
jag var inne på innan, så här, ja men jag kan klättra om jag vet att jag tar mig till toppen.
Men då kommer man ner med alltså, svansen mellan benen, men i alla fall, man kommer ju ner i alla fall.
Ja, ja, det är ju det viktiga.
Problemet är ju för de stackarna som inte kommer ner levande. Vi var inne på det innan, det är ju supersvårt att få ner sin kompis. För att om du har så lite energi och befinner dig uppe i det som du kanske har drabbats av hejs, och så ska du hjälpa en kompis, och dör ni båda två. Så att det är ju tyvärr många som blir lämnade där uppe, och på grund av klimatet så bryts ju inte kropparna ner heller.
Nej.
Det är ju världens högst belägna kyrkogård, och det är lite obehagligt, för det finns ju kända lik på Mount Everest. Då har vi bland annat en klättrare som heter Green Boots, som låg i en liten ficka ganska nära toppen, som alla klättrare behöver passera egentligen för att komma till toppen. Och han hade ju då, man har ju ofta sån neonfärg på sig när man klättrar för att man ska se, synas av sina vänner och sådär. Och han har, han dog sonika där och har legat kvar väldigt länge. Och det kostar närmare liksom 1 miljon att bärga en kropp, så att den här stackars klättrarens familj, nu tror jag faktiskt att de har fått ner honom, men han var liksom, we're passing Green Boots here on the right. När folk skulle på toppen, är jättehemskt. Sen finns det ett annat exempel på en österrikisk kvinna som hette Hannelore Schmatz. Och hon kollapsade när hon var på väg ner. Hon hade faktiskt klarat sig upp på toppen. Hon gick ner vid södra rutten. Och det här var då år 1979, och hon dog på 8300 meters höjd då. Och hon dog sittande, slutandes med ryggen mot sin ryggsäck. Och också ett sånt här lik då som många har sett. Och hon satt liksom helt upprätt med öppna ögon och håret fladdrande i vinden. Oh. Som någon form av liksom waypoint. Sen över tid så blåste hennes kropp mer och mer och mer ner för slänten, och till slut försvann hon över kanten. Men så att det är ju lite freaky att klättra där uppe, alltså min sagt.
Verkligen. Ja, och jag vet inte om du har hört om hon som kallas Sleeping Beauty, som också finns där uppe.
Nej.
Det var faktiskt den första kvinnan från USA som nådde toppen av Mount Everest utan syre på flaska. Frances Arsentiev hette hon. Men hon dog under nedstigningen, och hon var inte så erfaren klättrare. Så hon klarade inte nedstigningen. Hennes man var med, han var mer erfaren. Och de kom, som jag förstod det, isär under nedstigningen. Så han hade inte möjlighet att hjälpa henne. Och han gick tillbaka och försökte hitta henne, men lyckades inte hitta henne. Och till slut då så dog hon på väg ner.
Fruktansvärt.
Och som man har förstått, och så när hon låg som en, men såg väldigt intakt ut och inte såg egentligen döende ut, utan bara sovande helt enkelt. Och därför har hon fått namnet då Sleeping Beauty.
Ja, usch och fy. Vi har en hel artikel om det här på publication.com som ni kan gå in och läsa om ni vill titta och höra mer om kända lik på Mount Everest.
Ja, men måste ju också nämna tragedin 1996 också, när vi pratar om sånt här. Det var 10-11 maj 1996 som det första egentligen stora bakslaget för den här bergsturismen kom. Och det var när 8 människor miste livet under ett dygn. För att det var jättemånga expeditioner samtidigt som försökte nå toppen, och de överraskades av en jättekraftfull snöstorm. Det finns en film också på Netflix, om jag inte missminner mig, som... Kommer du ihåg vad den heter?
Den heter Mount Everest.
Den heter Mount Everest bara kanske.
Ja, med Jake Gyllenhaal. Exakt. Superspännande så film bra. Om just den här olyckan.
Rekommendera den.
Ja, och just det här med runt berget, det har blivit mer och mer kommersialiserat. Nims Purja, som vi har berättat om innan, som man kan titta på i Netflix-dokumentären. Han blev ju också väldigt, det gick ett jättemediadrev efter att han hade varit uppe på Mount Everest. Och på vägen tillbaka så vände han sig om och tog en bild, och då ser man den här superkön upp mot toppen. Och de kan inte bestämma sig vem som ska gå upp först och vem som ska gå ner först, vem har prioritet, och då blir överraskad av minsta väderomslag. Det är ju minst sagt livsfarligt.
Och det var faktiskt så lite kuriosa, Sir Edmund Hillary som jag nämnde tidigare här, han var en av de hårdaste kritikerna till den här, ja men, allt som hände. Det var ju inte bara just det här datumen i maj, utan det var ju under hela säsongen 1996 omkom totalt 15 till, jag tror det var 16 klättrare på Mount Everest. Och Sir Edmund Hillary var väldigt kritisk till, ja men, hela organisationen kring det, och att han tyckte att det var mycket egoism kring hela klätterkulturen, och att man inte då, man hellre passerar nödställ på väg mot toppen än att man stannar för att hjälpa.
Inte så gentlemannamässigt.
Nej. Då var det bättre för.
Ja, då var det bättre för, och det har ju också blivit så exploaterat. Och en av de största problemen också uppe på Mount Everest är ju skräphantering. För vem orkar lägga energi på att ta med sig skräpet? Så att det är ju jätteskitigt där uppe. Nu har de ju börjat med en hel del så uppstädningsexpeditioner, men Jag hade ju en tjejkompis som var med och klättrade upp på basecamp. Bara det var en jätteprövning, men framförallt så reagerade hon på att det var liksom inte så fräscht under vägen upp. Man kan inte riktigt prata om bergsklättring heller utan att lämna en man vid namn Reinhold Messler. Han är italienare, han är född i Tirolen, alltså till italienska delen av Tirolen. Han har gått i bräschen för de här 8000ers. Han var den första som lyckades klättra upp för alla 14 stycken utan syrgas också. Det tog honom 16 år. Därför är det extra spännande att se den här Netflix-dokumentären som jag har nämnt några gånger nu. Han har också varit med och reviderat en lista som först skrevs av Richard Bass med de här Seven Summits. Och då handlade det om att klättra upp för de högsta bergen på varje kontinent. Så de klättrade han också upp för. Men den första som lyckades med det var då Richard Bass. De har så härliga, sen när vi går tillbaka till de här 8000ers, jag måste också bara nämna, de har så himla härliga namn allihopa. De heter Gasherbrum 1 och 2, det är Manaslu, det är Lhotse. Då blir man lite sugen på att vara med.
Nej men det är viktigt, vi var inne lite på det där Sofia när du nämnde sopor och så. Vi kan ju inte prata om det här utan att nämna företagsamheten kring Mount Everest. Och nu, det är ju såklart inte bara att sitta hemma och tänka, nej, jag bestämmer mig för att bestiga Mount Everest, ta en flygbiljett dit och börja klättra. Så enkelt är det ju inte. Det förstår man ju. Det behövs, ja, utöver att man måste träna fysiskt och mentalt, så behövs ju jättemycket andra förberedelser. Man behöver rätt utrustning, man behöver erfarenhet, man behöver liksom ha sina guider med sig och såklart tillstånd. Bara det kostar 100 000 kronor.
Ja, bara för tillståndet.
Ja, precis. Och såklart, sen kommer ju liksom kostnader för resan dit och alla administrativa avgifter. Jag vet också att de har en sophanteringsavgift inlagt i tillståndet och alla de här pengarna som det kostar. Just för att man ska kunna hantera alla sopor på berget. Och det är ju väldigt bra, tycker jag.
Ja, det är ju bra.
Mm. Och marknaden har ju rätt länge dominerats av västerländska firmor. Och som... de siffrorna jag hittade så tog de mellan 400 000 till 600 000 kronor för att arrangera hela det här kalaset. Så det är ju inte billigt att bestiga berget och verkligen inte...
Jag kan ju tänka på andra roliga saker man kanske skulle vilja göra istället. Men...
för de pengarna, ja.
Ja. Men jag tänker att det är jag är väldigt imponerad av dem som gör det. Men det finns ju andra sätt att få kicka som kanske inte är helt...
så dyrt.
Så dyrt. Eller med risk för att drabbas
med risk
av
för livet.
Hejs och ond bråd
död.
Det var alles.
Det var alles.
Tack för att ni har lyssnat.
Tack för att ni har lyssnat.
Fler brain bubbles på bubblication.com. Följ oss jättegärna på Instagram. Och om ni tycker om det vi gör så skulle vi bli jätteglada för ett litet DM. Eller en shoutout. Och berätta gärna för era kompisar om oss så vi kan fortsätta göra det. Tack för att ni lyssnade.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.